Tjena, Charlie Berglund här. Nu är det vår, slutspel och glödhet hockeydramatik. I Hockeyallsvenskans slutspel skapas nya hjältar i jakten på klivet uppåt. Och i SHL, där glöder isen i fighten om SM-guldet. Och i NHL, ja, den närmar sig jakten på Stanley Cup. På ATG.se finns ett brett utbud av spel på allt i alla matcher. Vem vinner? Med hur många mål? Och vem avgör? Det finns massor att välja på hos ATG.se. Du måste vara över 18 år för att få spela. Och vid oro för spelproblem, besök storlinjen.se.
Podplay. Idag får 107 svenskar gonorré och Sanne Svensson har kommit till det 107 avsnittet. Har du haft gonorré någon gång?
Nej, jag har inte varit en av vilken start på en podd. Nej, jag har inte varit en av de 107. Det kan, nej, det har jag faktiskt inte varit.
Sven Melander var ju kanske en av de som hade det, i alla fall i Sällskapsresan-filmen som spelades in 1980. Och Sven Melander, en härlig karaktär. Han spelar faktiskt ishockey en gång i tiden i IK Panton.
Jo, va? Är det sant?
Jajamän, och han fick en tyst minut när IK Panton spelade kval till Division 2 för en tid sedan. Så att Sven Melander, rest in peace.
Ja, verkligen. Vilken profil.
Men nummer 107, och vi har som vanligt fått mycket inskickat till oss. Jag börjar. Kenta Nilsson börjar sitt äventyr Over There med två säsonger Winnipeg där han gjorde 107 poäng bägge säsongerna.
Timrå slutade på 107 poäng efter 52 matcher i Hockeyallsvenskan säsongen 1920. Och då slutade de bara på en tredje plats.
Roger Åkerström är ju den spelaren som spelat flest SHL- och elitseriesäsonger med 22 stycken, varav 19 i Luleå. På de 911 matcherna blev det totalt 107 förluster.
Oj, va?
Ja, det låter inte riktigt på något sätt. Nej. Det är någon som söker luras med oss där.
Den går vi vidare ifrån. Men av de 183 miljonerna Svenska ishockeyförbundet fick i pandemistöd så gick 107,8 miljoner kronor till SHL-klubbarna.
Och den genomsnittliga supporterns vilopuls här under slutspelen ligger faktiskt på just 107.
Samma vikt som Alexander Ovechkin.
Och 1915 bildades Luleå Sportklubb. Det är grundplåten till dagens Luleå Hockey. Det vill säga 107 år sedan just i år. Under onsdagen så, ja, man får väl inte säga det med dagens samhälle, men det briserade ju faktiskt en hockeybomb får man säga när Malmö valde att, ja, de sparkade ju faktiskt ut Oskar Alsenfelt med huvudet före med ett år kvar på kontraktet. Vad var din känsla när du fick läsa den nyheten?
Till att börja med vart jag så här, oj, fy fasiken. Och det var ju den tredje i raden. Det var väl Robin Alvarez, det var ju Jens Olsson och nu Oskar Alsenfelt, 300 Malmö-produkter, Malmö-spelare, Malmö-profiler som man har valt att, av olika anledningar, valt att sparka ut. Så att, chockad är väl kanske ett starkt ord, men förvånad blev jag. Och ingenting som jag hade förväntat mig, absolut inte.
Nej, alltså jag följer ju ändå den klubben på ganska nära håll och jag blev ju förvånad att man ändå valde att ta det tilltaget. Det har ju surats lite fram och tillbaka här i korridoren om att han har inte varit speciellt bekväm med gruppen. Det har ju funnits en dust med Carl Söderberg, bland annat snackas det om att vi har ju pratat om det tidigare, att man ska få tupparna att gå åt samma håll och så vidare.
Men det jag spontant, har man valt då att kanske det är dags för Daniel Marmelind att ta över? Är Alsenfelt en som stöttar, bollar, jobbar med honom och blir liksom ett extra bollplank? Visst, man har målvaktstränare. Jag har ingen aning hur den relationen är, men det är ju också en grej som kan spela in. Med det sagt, du skrev ju dessutom en krönika om Oskar Alsenfelt och det var ju mycket mitt i prick. Malmö hade aldrig varit där de är nu utan Oskar Alsenfelt, för så många år som han har räddat Malmö, räddat liksom den klubben från dels kval och tagit dem långt in i slutspel. Han har ju varit, jag har varit inne på det, kanske det är nog den bästa målvakten det senaste decenniet.
Och jag blev faktiskt lite förvånad över att det inte blev en större storm än det faktiskt blev ute bland fansen i stugorna. För jag trodde ju att, just som du refererar till, att han har varit så pass bärande och viktig för klubben. Men jag tror också fansen har märkt av att det inte finns kanske den hungern och den entusiasmen som har funnits tidigare. Han har bland annat varit ute i en podd till vår konkurrent Aftonbladet och pratat just om att han inte har det drivet att vinna och så vidare. Och jag tror det kan ha fått vissa bägare att rinna över också.
Jag tror den där podden där, jag tror inte att det att han har pratat om kulturen inom hockey, men jag tror väl framförallt det här att han, det var väl någonting att han inte kände någon glädje eller någonting sånt över hockey. Och sitter man då kanske en av de bäst betalda spelarna i Malmö, det blir rätt tufft läge ju när man uttalar sig på det sättet. Men ja, chockad lite, eller inte chockad, kanske liksom mer så här, oj jäklar, tog man det steget. Med det sagt så ska det ändå bli ett intressant målvaktspar där med både Adam Werner och Marmelin som kan vara en 50-50-boll och har liksom båda stor potential att kunna utvecklas.
Ja, Adam Werner har det varit lite tal om här sista tiden. Jag bollade upp honom bland annat i Timrå och Färjestad. Jag vet att Skellefteå också har varit sugna, så det har funnits lite intresse på SHL-håll. Men när vi ändå är inne på Malmöspåret så kan jag också riva av vem som blir den sista assisterande tränaren in i klubben. Och det kommer faktiskt bli tidigare Örebro-tränaren Petri Limmatainen som kommer att bli backtränare i Malmö.
Ja, han har ju en tidigare historia i klubben också som spelare. Alltså jag kan väldigt lite om Petri Limmatainen förutom att jag vet att det är en jättebra kille, och han var träffat honom någon gång när han var kapten i Södertälje. Jag var kapten i Timrå där på lite någon sammankomst då. Supertrevlig kille på alla det sätt. Men alltså är de här gamla spelarna beredda att jobba liksom 8-4 liksom mellan matcher för att finnas där för spelarna, titta video, jobba feedback, jobba extra för att utvecklas. Jag har ingen aning, men det krävs ju den typen av Jeff Jacobs personer för att utveckla spelarna.
Ja, men jag håller med helt och hållet. Jag har inte alls en bild av hur Petri Limmatainen är. Jag vet bara att han har assisterat Niklas Sundberg. Jag vet att han bor nere i Skåne, så jag vet faktiskt inte, men jag utgår ifrån att det har varit någon form av krav när man har anställt honom. Nu är det ju faktiskt Kollar som har plockat ihop sin egen ledarstab också.
Ja, alltså jo, det är klart. Kollar är ju, som jag har förstått, extremt noggrann i sina förberedelser. Och det är ju väldigt mycket huvudtränaren som också coachar sina assisterande. Bara dra en parallell då till Thomas Mittell, hur han har satt en kravställning också, som jag har förstått det, även på de assisterande tränarna som kanske inte riktigt fanns där innan, eller mer ett arbetssätt hur man ska jobba. Och det är klart att det måste ju Kollar sätta för sin tränarstab.
Per Styf kommer ju lämna för Leksand och leder oss faktiskt in på Leksand som jag får känslan av att de verkligen laddar på här nu. Peter Cehlárik har ju träffat Leksand här i dagarna och väntar skriva 3-årskontrakt med klubben. Vad säger de att Cehlárik kommer tillbaka? Rivik har ju kommit tillbaka. Blir det bra med en repris igen?
Ja, jo, det tror jag att det blir. Vanligtvis så brukar jag vara lite reserverad för de där sakerna, men han är ju fortfarande, Cehlárik är ju fortfarande på liksom en nivå där han är en toppspelare i SHL. Tillsammans med då Rivik och Camper så kan det liksom såklart bli en fruktad kedja igen. Sen var det ju jag pratade med Max Verino när han fick guldhjälmen, och han kunde inte sluta ösa beröm över Patrik Zackrisson, hur viktig han var i gruppen, hur viktig han var för deras kedja. Jag tänkte ju mer så här, men Camper då? Nej, men Patrik Zackrisson, Säki, han liksom bara öste beröm över honom. Jag menar, Camper och Zackrisson, de har funkat rätt bra tillsammans också, så att det är inte bara för att han kommer tillbaka så att man bara per automatik slänger upp den kedjan igen.
Lite intressant där angående Zackrisson, för jag tänkte när han värvade så Leksand tyner honom på 4 år, tänkte jag, ja men då är de nykomlingar och så får de helt enkelt sota för de sista 2 åren där på det avtalet. Nu har Zackrisson varit så himla bra så han till och med har förlängt sitt avtal i Leksand. Det är ju en helt makalös utveckling han faktiskt har fått i klubben här. Alltså, han har tagit sig an den rollen han har på ett så fantastiskt bra sätt.
Ja, jag tyckte han hade en rätt dalande kurva, men studsar tillbaka kraftigt den här säsongen. Så att det är bra. Men det som är, visst, Leksand, du säger, de laddar på. Men problemet är ju inte att de laddar på. Problemet är att de inte laddar på backsidan. Än så länge.
Ja, men det gör de ju det också. Alltså, för där, Ulla Alsing kommer ju också att spela där, enligt vad jag har fått uppgifter på. Så har han till och med skrivit på.
Men jag har hört att Alsing var klar för Djurgården, men då när de ramlade ner i Hockeyallsvenskan så bröt sig det avtalet. Vet du om det stämmer eller?
Ja, det stämmer. Och vad jag hörde så skulle han få riktigt, riktigt bra betalt i Djurgården och bli deras första back. Man hade väl tänkt sig pengarna man hade kvar från Marcus Högström säsongen innan att man skulle ladda på dem på Ulle Alsing. Och jag hörde summor på 250 i månaden på Ulle Alsing som han hade fått på det. För de ville verkligen få hem honom att han skulle vara den backen man gick med de närmaste säsongerna. Som Högström har gjort lite grann, har varit den givna backettan som man kanske saknade nu under denna säsongen.
Men ska man in med de 250 flaggorna i Leksand också, då kommer det gå till historien som det dyraste truppen om man tänker att Cehlárik, Hrivík, alltså, det, han kan inte få samma pengar i Leksand, tänker jag.
Du har inte den som säger Hrivík.
Jag vet inte, varför har jag det för? Jag kände det. Men det är när man säger camper innan så blir det liksom Hrivík.
Camper Hrivík. Nej, jag tror Leksand kommer att betala lite mindre faktiskt. De har ju ändå lastat på en hel del på Matt Keitu. Arnelöv har inget billigt kontrakt heller. Så att om man vill väl ha in en back till, och det är väl kanske det man har lockat med också till Alsing, att vi ska ha ett bra lag, vi måste bereda plats för lite andra, så det kan inte bli att du får den superlönen.
Kan det bli en Oscar Fantenberg, en Erik Martinsson som kommer in där på den positionen, tror?
Ja, då pratar vi mycket pengar där också, men jag tror ju ändå någonstans att man vill göra det, för man har ju ändå Alexander Lundqvist och lite sådana backar lite längre ner i laget som ändå kostar lite mindre pengar, så Tobias Ekberg kostar väl inte jättemycket pengar heller, och nu är det väl lite rykt om att August Berg ska bort därifrån, men jag tror ändå man behöver någon. Om man jämför till exempel vad Växjö ställer upp med sin backbesättning, så ska man matcha det, så måste man ju faktiskt in med en etablerad till, så man har Keitu, Alsing och en till, och sen så Arnelöv strax där bakom.
Ja, nej, men så är det, och det tror jag man, precis som Växjö, där det blev ganska märkbart för Leksand, precis som för Växjö, att fan, man måste ladda på lite på backsidan. Det är ju ändå där som man, svagheten har funnits.
Nu blir det mycket silly season, men Frölunda gick ju ut med att Radan Lenk, eller vad säger
Lentz,
man nu?
Du som, Lentz
heter han, ja. Förlåt. Jag fick lite skit när jag var, jag är fortfarande lite täppt i näsan, så det låter ju som jag säger Tim Joel om Tim Juel.
Ja, nej, jag såg att de var ute och svinga mot det på Twitter där. Det var det fan värt.
Ja, det, man får utstå en del som skåning. Men du, Frölunda förlängde ju med Radan Lenz här nu. När jag tittar på Frölundas trupp, alltså det är ju inget billigt bygge de har, du.
Utveckla.
Nej, men alltså, tittar du på vad spelarna har, alltså du har Lash på 300, du har Sundström på 300, du har Mursak som ligger strax där under, du har Friberg på sina 240 kanske, du har Spasek på 200, sen har du en helt koppel av spelare som jag misstänker ligger i spannet 150-170, Jakob Nilsson, Patrik Karlsson, Lenz, Lasu, Mats Rosell Olsen ligger väl strax där under, sen har du Joel Lundqvist som säkert har rätt bra lön också, visserligen lite sämre än vad han hade tidigare, plus att du Lasse Johansson som har kommit hem, och han spelar inte under 200. Du har Borgman som har 2,75. Du har Christian Folin som inte spelar billigt heller. Jag skulle tippa på kanske 2,30-2,40 i månaden. Filip Johansson skrev nytt kontrakt. När jag räknar ihop detta och försöker gå så lågt jag bara kan, så landar jag in att Frölunda ligger på en budget redan nu på typ 51,5 miljoner.
Oh jäklar. Och då saknar de väl ändå, alltså då räknar du med Lukas Nordsäter där, och har de värvat Hasa? Kommer han komma från Modo, eller vad är tanken där?
Ja, men precis, då har jag räknat att Hasa och Nordsäter och Pontus Johansson, att de ligger på en 35 i månaden kanske. Och sen så ska de ha in en back för Simon Edvinsson, och det måste de ha en etablerad back om du ska ha den klassen.
Ja, men det måste vara en 4-5 back liksom.
Ja, alltså jag skulle säga att det är en 1-2 bredvid Folin där framme liksom.
Ja.
Och sen så tänker jag ju att man kanske ändå behöver en riktigt bra center, för Joel gör väl kanske sin sista säsong, och sen så...
Vem är Tim Joel nu, eller vem Joel pratar? Det är så svårt att förstå när vem Joel.
Men nu pratar jag om Joel, inte okay, Joel. Ja. Nej, men de kommer ju behöva en riktigt bra center också, så jag misstänker att det är en två riktigt bra spelare som man kommer behöva in i det här laget, och då är vi uppe på en 53 kanske, 54.
Men allt negativt som vi har sagt om Elliot, Stefan Elliot, det är bara för länge. Alltså då har du ju Borgman, du har Elliot.
Vänta nu. Säg inte vi när vi pratar negativt om Elliot.
Nej, det är sant. Tala
för dig själv nu.
Ja, det är jag. Ja, men då kan du landa in Elliot som en Nej, Folin etta, Borgman där, Borgman och Filip Johansson spelar tillsammans. Mm. Nej, de får ihop ett bra lag, men dyrt lag, jäkla dyrt lag får de. Alltså, när du har suttit och räknat lågt, då är ändå mer koll på löner än vad jag har.
Ja, men precis. Men å andra sidan, man ska säga det, att det är så fult att prata pengar, men så länge man är en förening som gör plusaffär varje säsong så har jag absolut ingenting emot att man lastar på en trupp.
Det är en stolthet att kunna betala, alltså inte överbetala spelare. Det ska man ju såklart inte göra, men alltså det måste ju vara liksom en kvitto på att organisationen, allting funkar, man har bra fans, man allting, att man har möjlighet att kunna betala. Så det ser jag som en stolthet. Om det hade varit min förening som betalar löner, så hade jag varit glad att man hade liksom satt ihop ett bra lag. Så det är alltså absolut fult med pengar, men känns stolthet över det.
Frölunda är ett av de fyra lagen som är kvar i SM-slutspelet, så nu inbringar de ju miljoner här i semifinalerna också. Men jag tänkte vi skulle prata lite om Oskarshamn också, som blev det sista laget. Kan vi säga att de blev femma i årets SHL, för de har åkt ut sist, eller?
Men det tycker jag. De är femma. För att, men jag satt ju så här. Alltså det är ju kul, det är ju roligt. Men hade de gått till en semifinal, de hade ju varit helt slut. Jag menar, såg du laget de ställde upp med sista matchen, när du har de spelarna borta, som Quenneville och Brace. Alltså, det blir ju tunt väldigt långt ner i laget. Och bröderna Sohorna, och det är ju liksom första kedjan. De får ju lasta, de får ju tunga minuter hela tiden. Så de hade ju varit helt slut då mot Luleå. Så jag, det är nästan bättre bara liksom att fan, vi pressade serieledarna, och bara känna sjuk stolthet över vad man har presterat.
Ja, istället för att åka ut med till exempel 4-1 i matchen mot Luleå då.
Ja, men då sitter vi å andra sidan och pratar som vi gjorde inför kvartsfinalerna. Men det är klart att fan, de har spelat 10 matcher på 17 dagar, och så hade man gått in mot ett liksom utvilat Luleå som är ett lag som bara går i alla väder, och när de är skadebenägna liksom, det hade inte funkat. Så det kommer bli skitroliga, rent ut sagt, semifinaler då. Det är någonting jag ser fram emot jättemycket, och framförallt ovissa.
Ja, men ska vi börja med den grisiga matchen, för vi antar att det blir mellan Luleå och Frölunda, för vi kan väl utgå från att det kommer bli en grisig historia, va?
Ja, men alltså, jag tror att Rögle-Färjestad kommer kunna bli minst lika grisig. Det finns ju inte den historiken mellan Färjestad och Luleå som det finns, eller Färjestad och Rögle som det finns mellan Luleå och Frölunda.
Nej, men så är det ju. Nej, absolut inte.
Men den kommer ju också bli liksom riktigt, riktigt, riktigt het. Men om vi håller oss kvar vid Luleå och Frölunda, så jag håller ändå Luleå som lite favorit i den matchserien, skulle jag vilja säga. Nu pratas ju om att Tyrväinen är tillbaka, Komarek är på is. Det är liksom, de har ett brett manskap. De har en jättebra backsida och en fenomenal målvaktssida.
Nej, men så är det ju. Men Frölunda har ju andra sidan imponerat här i slutspelet. De har lyckats lösa Växjö på 7 matcher. Man visserligen med 3 matcher i sadden. Men det är ju trots allt 4-0 i matcher. Man har fått spela en match färre här än vad Luleå har gjort. Men Frölunda och Luleå, alltså, där har ju nästan alltid Frölunda vunnit de här matcherna. Egentligen alla matcher förutom den matchen 1996, känns det som.
Ja, men alltså, ja, men jag vet inte om man är så präglad av det som spelare. Alltså det är, många av de här spelarna, de har inte varit med i det här läget i Luleå. Däremot har en del föräldrarna spelare absolut varit med när man har slagit ut dem och därefter vunnit guld. Men jag tror att Luleå får ändå gälla som favoriter, på grund av att jag tycker att de är ett lite tyngre lag. De kan spela på olika sätt. Luleå är liksom inte bara, det är inte en defensiv, de kan spela offensiv hockey, fartfylld, men framförallt så har man ju då en väldigt bra defensiv och tight. Och det är någonting man kan anmärka på Frölunda. Nu vann de ju 4-0 som du var inne på mot Växjö, men defensiven, den var lite för svag, och det håller ju kommer inte hålla mot Luleå. Då kan du inte släppa in mer än 2 mål per match, då kommer du förlora.
Noterbart från Frölundas möte med Växjö. Matt Tompkins, har han studsat tillbaka lite grann i form, tycker du?
jag tycker han var okej liksom. Han gjorde det han skulle, men han stod ju inte ut liksom. Det var ingen match som man bara, han liksom gjorde en Dominic Furch eller Tim Juel insats där i respektive avgörande matcher. Så såg jag ju inte att Tompkins gjorde, men andra sidan, han gjorde det som krävdes, men inte mer än så.
Vi har ju den andra semifinalen som vi pratar om, Färjestad mot Rögle. Det är väl ett helt nytt möte i slutspelssammanhang mellan dem, eller?
Ja, de har ju aldrig mötts. Så att det är ju roligt. Det är alltså ettan mot sexan. Men sett till slutspelet som sett ut, så är det liksom, det är de, alltså absolut, det är semifinalen, klart det är de fyra bästa lagen. Men det skulle lika gärna kunna varit ettan mot tvåan. Eller tvåan mot trean ungefär. Så att det är ju en matchserie som är sjukt, sjukt oviss. Och jag tror inte att nödvändigtvis Färjestad kommer spela på samma sätt som man gjorde mot Skellefteå. För att Rögle är ett fysiskt starkare lag. Jag tror man kommer kalibrera, och där är ju Thomas Mitell, min uppfattning, en väldigt positiv uppfattning jag har fått av honom som coach, att han är ju smart, han läser ju, han är ju lite där Sam Hallam är, eller liksom var i Växjö. Jag vill ändå dra likheterna däremellan. Taktiskt smart, han coachar också, han matchar laget annorlunda på hemmaplan kontra bortaplan för att kunna stänga ner vissa kedjor, och det går ju liksom inte annat att säga att han på sätt och vis coachade brallorna av Robban då på det sättet.
Tror du Thomas Mitell har dragit lärdom av att han ändå har varit assisterande coach i NHL på något sätt, att det är det som spelar roll?
Ja, definitivt. Alltså där är det ju hemmaplan. Jag vet, när jag var i USA, vad är det, 20 år sedan? Ja, det är mer. Det är ju, åkte jag för 23 år sedan. Då coachade ju coacherna coachade ju svinmycket. Kommer jag tänka på en rolig grej. Jag hade det lite tufft där första året då i Hershey, kan jag säga, i farmaligan, så sa Jay Wells, en gammal NHL-slagskämpe som var backtränare, Sanny, if you see that Pierre Dushan on the ice, you go change. Jag var så här, direkt han hoppade ut på isen, då skulle jag åka fort och byta. Det var ju deras storstjärna. Då kände man så här, nej, så där stort förtroende liksom.
Ja, verkligen. Men fick du ha byten mot honom då?
Ja, säkert någonting i egen zon. Men då kunde man skjuta icing och få åka och byta. Så på så sätt så var det ju bra att den där icing-regeln har liksom inte, som är nu, inte fanns då. Men det, man växte ju inte av det. Den coachningen växte man inte av.
Nej, men vad säger du om Cam Abbotts resultat så här långt? Han har ju tagit dem vidare här nu, men hur tycker du han har varit här under slutspelet? Jag vet att du och jag pratade lite grann, och då pratade du om hur han var i båset, så lite stressad ut och så vidare.
Jättestressat, och jag såg också så här, jag menar, presskonferensen efter man har slagit ut Rögle, och man då jämför honom eller Robert Olsson eller Mitell eller något sånt. Det är liksom, han är ju väldigt fyrkantig. Liksom, det känns ju, han har ju ett sätt att ge sitt lag energi. Det är att skruva upp dem och liksom köra engelska tugget. Men jag har ju kanske inte fått den bilden av att han kan förändra ett mentalt tillstånd hos sin grupp riktigt. Jag var ju liksom efter match 5 där, när i förra fredagen var det, va? Eller när var det? När var man där?
I fredag spelade de match 5.
Ja, precis. Exakt. När jag var där och när Oskarshamn vann, då var jag så här, jag tror inte han klarar av att ändra det här mentala tillståndet. För ibland behövs det liksom, min erfarenhet, att en coach kan komma in och dra ett skämt eller bjuda på sig själv eller göra något helt annorlunda för att liksom förändra en mental tillstånd. Jag upplevde inte att Cam har det, men ändå så klarade man att prestera jättebra hockey både match 6 och match 7 där mot Oskarshamn. Så att, men jag är lite osäker på Cam där. Han har ju haft jättefina resultat, men när man har varit under press, när liksom ni har allt att förlora läge, då tror jag han kände sig väldigt, väldigt pressad.
En sak som han förändrade till match 6 var att han slängde in Kalle Klang, som gjorde en bra match i Oskarshamn. Kalle Klang fick också chansen i match 7, gjorde en bra match. Han behövde inte göra jättemycket.
Men ändå.
Jag ställer samma fråga igen. Kan han undvika att slänga in Kalle Klang till match 1?
Definitivt inte. På samma sätt som han inte kan undvika, som han har gjort under slutspelet, om Linus Sjödin har spelat bra, då får han istid av mer meriterade spelare. Så att, nej. Alltså där har jag en liksom känsla av att om Cam går med nu Klang och inte han ger honom en anledning att inte byta ut honom, så kommer han fortsätta spela med honom. Men förlorar man då en match 1 eller en match 2 till exempel, då kommer han säkert slänga in Rifalk igen. Men som Klang spelar de här två matcherna, finns det absolut, det vore nästan hål i huvudet att byta ut Klang, skulle jag vilja säga.
Leon Bristedts betydelse för Rögle här framöver, vad tror du? Det har surrats lite om att han ändå har varit på game, men han har inte spelat.
Nej, det är jätteviktigt att få tillbaka honom. Det är väl det jag kan känna lite med Färjestad, ett ganska brett lag som går, som tuggar, som kör, som är rätt obekväma att möta. Tembelin har inte stått att känna igen. Är han helt hundra liksom efter han har varit borta? Bristedt, när kommer han tillbaka? Alltså, jag bortser inte från Lesund, hans betydelse i fjol där med sitt fysiska spel. Visst, man har fått in Måsik, men det är ju inte ett samma maskineri Rögle som det var i fjol, tycker jag. Även om man har haft en vinnergrundserien och vinner CL, så det är svårt att klaga. Men jag tycker i slutspelet så har de inte sett ut och haft det här, fått med sig farten i spelet på samma sätt som jag tidigare har sett.
En som jag har varit imponerad av i slutspelet med Rögle-anknytning är ju Taylor Mattsson. Jag tycker han har varit för jäkla bra för HV71.
Ja, men det var ju ganska väntat. Det var ju kanske den bästa värvningen som han gjorde. Han har varit med och gått upp med Rögle. Han har varit med och etablerat Rögle. Han kommer från en kultur där man jobbar hårt och allt det där. Så att sätta den liksom i Rögle, det vet jag att det var ett jätteprio. Och Thomas Samuelsson pratade tidigt sig väldigt, väldigt varm om honom. Det var ju någon gång i oktober, november jag gjorde en match HV mot, eller Västervik mot HV, och han öste beröm över Mattsson och hans betydelse för gruppen, och då var Mattsson till och med skadad just i det tillfället.
Men Karlskoga, orkar de överhuvudtaget ta en enda match?
Nej, nu spelar man ju ikväll här fjärde matchen, men det är klart när man torskar den trean där man ändå har ledningen och det där, så nej, men nu känner man, ska man vinna fyra? Man kanske kan förskjuta det en match likt Västervik gjorde, om ens det. Så det, jag tror att man, HV är för jäkla bra just nu. De har verkligen toppat form, och det ska man säga. De har ju tryckt på med träning hela säsongen, HV71, för att vara som bäst nu. De har ju haft innesten och inte behöva oroa sig för att vad händer om vi är lite nedtränade nu? Vi har en viktig match på fredag eller på lördag eller och så vidare. Utan man har ju kunnat trycka på i stort sett hela säsongen. Nu har man lättat lite. Kommer man få en resa in här om man vinner med 400 matcher sig? Kommer man lugn resa in i finalspelet och kunna träna på igen och släppa lite för att få den där rekylen som är rätt skön att få som spelare?
Men när man tränar så hårt även under säsongen, då måste ju bredden i truppen även vara väldigt viktig.
Så är det ju, absolut. Jag menar, de har inte behövt matcha sitt lag jättehårt i någon match egentligen. Och inte ens här i slutspelet har jag upplevt heller, utan man tuggar ju på och Torp är sjuk och då slänger man in den, och Norrby spelar inte. Det är liksom, backsidan är ju liksom, de har ju 9-10 gubbar som kan komma in och alla gör det bra.
Simon Önrud också, det är viktigt att han blev så skadad. Nej. Som man befarade där i fredags.
Nej, jag led väl lite med honom, för när man gjorde de där kvalmatcherna i fjol så fanns det väl få spelare i HV71 som genuint mådde så dåligt som Simon Önerud gjorde. Jag tror inte Ilomäki och Sikonen och gänget där, och vad hette han, nummer 8 backen där som var så...
Var det Jordan Murray, va?
Jordan Murray, jag tror liksom de kände väl inte det som Önerud gjorde. Så om han hade gått sönder nu i det här läget när han är en viktig pusselbit för att de ska gå upp, det hade såklart varit tungt, men jätteviktigt. Men de har ännu inte blivit testade i slutspelet. Då är det frågan om Björklöven och Modo, hur de kommer slå hål på varandra och hur mycket kräm de kommer ha kvar när det är en final för att kunna liksom testa HV överhuvudtaget.
Ja, nu är det ju Björklöven-bredden som levererar ju.
Ja, exakt. Och det var ju lite... Jag sa ju inför den här serien att jag trodde på Björklöven, och då fick jag ju kasta på mig att hur kan du tro på Björklöven? De har så mycket skador. Men det är på backsidan som de har haft lite problem med, på forwardsidan. Men där är det ju... Det är ju forward 13-14 som har varit matchavgörande i de här två vinsterna. Och första gången för säsongen, Modo torskat två raka matcher.
Ja, exakt. Modo har ju torskat två raka nu. Men vad har du sett när du har sett matcherna? Har det varit, jag menar, när de möttes i måndags så var det ju ändå Modo som var klart bättre, tyckte jag i alla fall.
Ja, och den, ja, men hur många ribbskott och stolpskott hade de inte, det kändes som ett tag. Och det är också så här, varför förlorar ni ungefär, man frågar Kalin efter matchen. Ja, vi gjorde inte mål på chanserna. Ibland det behöver inte analysen vara svårare än så. För det var inte så att de släppte till våldsamt supermycket målchanser mot sig. Men i onsdags där så tycker jag Björklöven var det bättre laget. Och nu är det ju liksom, Björklöven satt sin jäkla bra sits för att kunna ta en 3-1-ledning i matcher och åka ner till Övik. Men det är klart, Modo kan lika nypa en match där på torsdag. Det tror jag definitivt.
Men när man har förlorat två raka för första gången på säsongen så är det väl typiskt att tredje raka också kommer av bara farten egentligen.
Ja, så kan det ju vara. Så kan det vara. Men samtidigt, jag sa tidigare torsdag, det är faktiskt fredag. Man är så jäkla dagvild här när det är slutspel. De möts väl på fredag igen, va? Så är det, va?
Precis.
Just det, ja, precis. Ja, strunt jag kan. Men alltså jag vill ju tro att den här matchserien kommer gå långt. För jag ser inga tendenser på att nu börjar Modo vackla eller de ser trötta ut eller nu har Björklöven fått det här greppet. Utan det är fortfarande liksom, det är ju jämnt spelmässigt. Jag ser ju inga indikationer eller liksom tendenser på att ett lag ska vara typ Karlskoga tröttkörda eller Oskarshamn tröttkörda som de var i sin serie där i slutet mot Rögle.
Ulle Liss fick ju också komma in och fick skvätta dit en mål direkt. Det var ju också enormt viktigt, tror jag, för Björklöven att du fick en leverans på honom med en gång.
Ja, jätteviktigt. Och han var väl borta 6 matcher då, får komma tillbaka och visa den betydelsen. Det är ju hans patenterade skott. Och då satt jag det här lite, när jag satt och kollade på matchen så tänkte jag, där han står ju på HV71s Fredrik Forsbergs position. Bara där, Liss är ju, han är ju bra, men det är ju inte Fredrik Forsberg bra. Det ger ju, om det nu skulle bli de lagen emellan, så är den en indikator på liksom, det väger ju åter liksom över till HVS. Det är väl målvaktssidan som jag är imponerad av i Björklöven där.
Såg du det komma att Claes Endre skulle ta över här igen?
Nej, det har ju varit mycket prat om att Voutilainen, jag vet ju när ni pratade i podden när du var med på Ringside där med Fredrik och Lars, mina kollegor på Simor. By the way, så har jag ännu inte fått frågan att vara med där, vilket är helt jävla sjukt. Ska sluta lyssna på poddskiten. Plocka med Adam. Nej, Adam, det var ju Adam Johansson som var med och inte du. Nu har ju både Adam och du varit med. Det är ju, fattas väl bara att Aftonbladet redaktionen.
Ja, men det är ju ni SHL-pampar. Ni är inte välkomna in i finrummet.
Nej, det är sant. Det ska vara initierat. Det ska inte bara vara massa tomt snack. Nej, men då satt ju Adam och dem och pratade i alla fall i den podden om Voutilainen, att han skulle kunna vara ett namn för Timrå och bara liksom droppade det. Men nu är det ju en Claes Endre där som har tagit, och det är ju samma sak där. Du kan inte flytta på honom i det här läget.
Claes Endre är väl till och med reggad för Timrå, inte för det spelar någon roll nu, men han är väl Timrå klar.
Ja, just det. Han var ju reggad för Timrå. Ja.
Ja, men jag ett litet rykte också som jag hörde. Jag hörde att HV var lite småsugna på Sam Vignor. Jag vet att Kent Nubben Norberg var ju tittade på matchen i måndags i Örnsköldsvik. Jag säger inte att det kommer bli att Sam Vignor hamnar i HV71, men jag vet att han är förtjust i honom i alla fall.
Det förstår jag. Jag tror att han kommer, oavsett om Modo går upp eller inte, så kommer han spela i SHL. Och med det sagt är att det kommer ramla in kanske ett 20-tal KHL-spelare eller vad någonting. Så tror jag likväl att han kommer kunna spela eller kommer spela i SHL. Det tycker jag han har visat tillräckligt bra spelsätt över hela säsongen.
Du tror inte det påverkas nu när det ändå står klart att Kloten och Olten gör upp i den schweiziska B-ligan, Swiss League som den heter. Det innebär ju att det blir 32 importer fler i NL som den heter nu, nationalligan i Schweiz. Att det blir fler importspelare, vilket passar ganska bra att det kommer just i år när det blir så mycket spelare över.
Ja, så är det ju. Men jag tror också att man ska vara lite reserverad för det här, att tro att de kommer kunna lasta upp supermycket pengar för de här femte och sjätte importerna. Det är fortfarande, de har ju fortfarande samma budget. Det här var ju ett sätt för att få ner lönerna på de inhemska spelarna, att då ha 6 importer, eftersom tidigare har varit låsta, så har det inte funnits tillräckligt med bra svenska spelare, så man har varit tvungen att buda över varandra, så de har ju trissat upp priserna helt galet på de spelarna. Så jag tror inte att man kommer ha en budget som är liksom lika hög på den femte och sjätte importen som den är på 1, 2, 3, 4 importen. Det är ju typ Jussi Vainio som drog tidigare. De var ju tänkt till de här positionerna tidigare. Det är klart att det kanske kommer kunna gå upp en ytterligare någon hylla, typ Thomas Sohorna hylla, men jag tror inte att Thomas Sohorna kommer tjäna mer till exempel i Schweiz än man kommer kunna göra i Oskarshamn.
Har du indikation på att Sohorna hamnar i Schweiz eller?
Nej, det var bara ett namn jag kom på. Utan, nej, det har sådana saker driver inte jag med, håller på att indikera.
Nej, jag satt här och blev lite orolig nu. Nej, men jag får lite känsla av att Sohorna inte riktigt vill skriva på Oskarshamn. Så det känns ju som att han sitter och har något annat, för att det kändes ju ganska givet när Hynek skrev på förlängning och skrev ett ganska långt kontrakt också, att då skulle ju Thomas också skriva på ett nytt.
Thomas. Precis, jag älskar det där. Thomas.
Det heter ju för övrigt Tomasz Kollar också.
Gör han det?
Ja, han är ju slovak ju, så att så du, det ska du svänga dig med i sändningen, då ska du säga Tomáš Kolár. Ja, ska... Han har nog blivit lite glad.
Ja, det ska jag göra nästa år. Ja, Tomáš Kolár, vad säger du efter första buden?
Han hade nog blivit ganska paff då faktiskt. Men du, det är ju 10 lag som inte spelar SHL-hockey. Jag har faktiskt kommit över spelschemat, utkastet på spelschemat. Det brukar stämma ganska bra.
Premiäromgången.
Ja, jag tänkte jag skulle, droppa den lite här för dig. Ska vi se vilken match du tror att du kommer infinna dig på?
Men det är en lördag, va? Det är en lördag.
Det kommer att spelas lördagen den 17 september.
Okej.
Okay. Då börjar vi med Luleå som kommer att möta HV71/Björklöven/Modo/BIK Karlskoga. Det var Djurgården som stod där.
Ja.
Sen har vi Skellefteå mot Malmö, vi har Färjestad mot Leksand, vi har Örebro mot Linköping, Oskarshamn mot Växjö, Frölunda mot Timrå och så har vi Rögle som möter Brynäs.
Mm. Oj då, då tror jag att Rögle, den matchen kommer läggas fokus på, för att det är ofta huvudmatch då, det laget som har vunnit SM-guld. Och jag har ju sagt Rögle inför säsongen, under säsongen, inför slutspelet. Och även om Rögle har, tycker jag, inte presterat under kvartsfinalerna och Färjestad har imponerat än mer. Luleå imponerar mer, Frölunda imponerar mer. Så jag står fast vid det liksom. Det är ju ingen, det är ju fortfarande, det är inget dåligt tips jag satt där, men jag får stå fast vid Rögle.
Nej, jag säger att du befinner dig i Delfinens ishall i Luleå för att kolla när Luleå tar emot nykomlingen där och sen så kommer du äta en riktigt god middag på CGS efter matchen.
Ja, det är inte fel det heller. Då kan man ju, ja. Vad hade, och Färjestad mötte Leksand?
Färjestad och Leksand, exakt.
Och Frölunda?
Frölunda möter Timrå hemma.
Ja, du ser, de har ju satt alla de lagen som får börja hemma då. Guldlagen, får, eller det guldlagen. Så att det, nej men det blir, är man dum i huvudet när man sitter och ser fram emot en premiäromgång 19 september när vi är mitt i brinnande slutspel eller?
Jag tror säkert, i alla fall de lagen som har, som håller på dem som är utslagna, de ser faktiskt fram emot detta jättemycket. Och jag tycker det är bra att SHL spelar premiäromgången på lördagar för att det öppnar upp för att ha mycket bortafans på plats.
Det är härligt. Fick jag möta Skellefteå i premiäromgången, sa du?
De möter ett lag från södra Sverige vid namn Malmö.
Just det. Vi kan väl summera Skellefteås säsong lite också då, eftersom de fick respass då i kvartsfinalen mot Färjestad. Det var ju inget snack egentligen. 5-0 i sista matchen i måndags, även om det inte kanske var en liksom, det speglade matchbilden 5-0. Färjestad gjorde sitt tredje mål. Jag tror man hade skjutit 9 eller 10 skott när Gustav Rydahl sköt in det skottet bakom Gustav Lindvall. Jag tyckte Skellefteå började den här matchen bra, men man märkte Färjestads tyngd. De malde ner och så har man ju i grevens tid satt en defensiv där man håller motståndarna, i det fallet Skellefteå, på utsidan. Skellefteå kom inte på insidan och när man väl gjorde det så var Furs riktigt, riktigt bra.
Och så Micke Lindqvist har ju börjat göra lite mål också.
Ja, han hade ju inte gjort mål tror jag sedan 13 mars och det låter ju ganska mycket när, så här, liksom tidsmässigt, men då hade man en vecka uppehåll under åttondelsfinalen och sådär. Men det är klart, han är ju liksom för Färjestad vad Linus Karlsson var för Skellefteå, och Linus Karlsson gjorde inte de där målen som han gjorde i grundserien, och det är ju, om man hårdrar det, kanske låter liksom, låter tufft på en förstaårs SHL-spelare, men när inte han gör de där målen så då vinner de inte. Så beroende var de av den kedjan. Jag tyckte dock att Rickard Hugg var jättebra i slutspelet. Men den kedjan över matchserien var inte riktigt lika bra som under grundserien.
Skulle du säga att det är ett fiasko för Skellefteå eller?
Definitivt inte. Det är ju fullkomligt idiotiskt. Och det vore ju att nedvärdera Färjestad. Det vore ju då liksom nästan pissa på SHL också som liga, med tanke på hur jämnt det är. Skellefteå gjorde en jättefin grundserie. Man mötte Färjestad som spelade på nästan toppen av sin förmåga. Och sett inför förhandstippen inför säsongen så tror jag nästan alla hade Färjestad före Skellefteå liksom i sina förhandstips. Så på så sätt så kan man definitivt inte säga att det är fiasko. Dessutom, liksom efter man har satt de tipsen, så har man ju värvat Theodor Lennström, typ den bästa backen i ligan, och Dominik Furs som var grymt vass i den här matchserien.
Man glömmer lätt bort det. Alltså när vi, jag minns när vi gjorde turneringen i Strömstad i augusti, då pratade man ju om Real Färjestad, pratar ju folk om lite grann. Vi ska inte ta Real Färjestad i våra munnar, för det låter så jävla töntigt rent ut sagt. Men det var ju ändå laget att slå under säsongen. Och det har man någonstans glömt bort här under hösten, i takt med att Färjestad inte presterar som man skulle. Utan egentligen så presterar ju Färjestad på den nivån som man målar upp inför säsongen.
Ja, det, exakt. Hade de spelat så här sett över hela säsongen, så hade de slutat topp två i serien. Och det, med det ingångsvärdet så kan man ju liksom säga att det är en ren 50-50 historia mot då, mot Rögle. Och även om jag kan säga, jag trodde ju på Skellefteå inför den här matchen, det ska jag säga. Men med det sagt så är det såklart inget fiasko på något sätt att Skellefteå åkte ut.
Och med det så tar vi och tackar för idag. Jag skulle vilja rikta tack till Brogis, Jörgen Eksvärd, William, Christian Sackrisson och avslutningsvis även direktören för att ni kom in med inspel på 107an.
Ja, tack för engagemanget. Och hoppas ni orkar med oss två gånger i veckan här under slutspelet. Det är alltid härligt och snacka hockey. Men även om jag ser fram emot seriepremiären, så är det härlig slutspelshockey dessförinnan. Vi hörs! Ha det bra. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granberg.